eventuell seger eller vad det är frågan om.
What the horse, what the driver.
Hej och välkomna till Travpodden som görs av mig, Patrik Skoglund och David Neve. Så vi gör den tillsammans med Gambling Cabin, som är en jävla härlig spelstuga.
Ja, man hittar ju allt mellan himmel och jord där man gillar spel. Det finns ju en pokergren. Vi streamar Twitch på bland annat lördagar just nu där vi går igenom V75 klockan ett. Sen så finns det, nu när sportspelen kommer igång efter, eller nu börjar tyska ligan i helgen så det smygs igång, finns ju en gren där med flera av Sveriges vassaste spelare på sina grejer så att säga. Så att det finns mycket att ta rygg på där. Och jag säger inte det floskelmässigt för att det är en rätt sliten klyscha, Sveriges vassaste spelare. Men här är det verkligen så.
Ja, gå gärna in där och häng. Förresten, apropå det, hur gick det i lördags?
V75, det var tufft. Hade pluggat väldigt mycket. Det kändes ju intressant på förhand. Men klev av i första på allt på Guillaume Bocco. Mm. På 9 hästar. Mm. Ibland är det så, man vill ha skräll, man spelar på skräll, man får skräll och så har man inte den. Och hade Guillaume Bocco varit 1% så kunde jag nog betalt för honom. Men nu som nästan 4% så kände jag att jag hade råd att stå över honom, tyckte jag. Eftersom jag spelade spiklöst för det mesta den här omgången. Och då valde jag att chansa bort honom för att det sparade ändå en hel del pengar. Men 2 omstarter och 4-5 galopper gjorde sitt. Så att man fick surt genomliva de andra bra loppen. Så är det ibland.
Ja, så är det. Ja. Vad gör du annars?
Jag kom faktiskt precis från bostadsrättsföreningens årsmöte.
Ursäkta?
Ja, jag har inte gått på det där sen jag flyttade in här 2015. Nu kände jag att det var dags.
Ja, vad fick du? Fick du uppdrag?
Nej, men det var så sjukt. Alltså, i slutet av mötet så det var redan folk som var sugna på med i styrelsen, så det slapp jag liksom. Och så kommer den här bajsmackan i slutet. Jaha, vi måste ha 2 stycken i valberedningen också. Alla tittar ner i marken liksom. Alltså tittar alla ner i marken och så för att bryta tystnaden säger jag lite lätt så här för att leda över frågan. Ni kanske ska förklara folk vad det innebär jobbmässigt. Och så drog de en harang på 3 minuter.
Ja.
Och där det framställdes att det inte var så mycket. Och sen så fick jag tillbaka passningen. Du kanske är sugen då? Det var svårt att säga nej. Så att jag tillhör nu en av valberedningens medlemmar i bostadsrättsföreningen här i vad det nu heter, Kättingen 1 eller 2 eller någonting.
Ja. Otippat ändå.
Ja, det känns tveksamt för bostadsrättsföreningens bästa. Men nu är jag med i alla fall.
Härligt. Mm. Du, i den här podden så pratar vi inte om bostadsrättsföreningen normalt sett. Vi brukar prata om det som händer i Travsverige, vilket tycker är kul. Men jag vet inte om varken vi pallar eller våra lyssnare pallar en vända till i Gotcha Doro Gate. Det kommer nya besked från Svensk Travsport i veckan. Jag blir trött på att sörra om honom i det här forumet.
Jag håller med. Jag tycker att vi avhandlar det lite kort. Han överklagar ju de här besluten som han fick av SD eller de här domarna. Och det var ju bland annat att han inte skulle få anmäla sina hästar. Han skulle inte få köra. Det var olika tider på dem. Det var ju 1 månad anmälning och 6 månader körförbud. Och att hans filial inte skulle godkännas av ST. Men det kunde han inte överklaga. De andra 2 grejerna får han göra. Han är fri att anmäla, fri att köra. Men hans hästar måste lämna filialen han har utanför Norrtälje senast söndag den här veckan. Det innebär att han måste stationera sig utomlands och åka till Sverige varje gång han ska tävla. Det gör det väldigt mycket svårare för honom. Så att det har ändå fått önskad effekt det här att man inte vill se Gotcha Doro på svenska travbanor. På ett bra tag i varje fall. Jag kommer inte gå in i det juridiska för man hade förmodligen inte juridiskt rätt i avställningen, men facit blir, eller slutprodukten blir att vi får se honom mindre. Jag tycker att det känns rätt på det stora hela.
Om vi blickar till förra lördagens tävlingar så var det ju drottningens och kungapokalen. Diana Sett, Daniel Rydéns häst, vann drottningens. Gangabé räckte inte till efter ett tufft lopp. Och förra veckans poddgäst också, Jim Oskarsson, hade Don't Lose All Money till start. Hon hoppade tyvärr innan bilen släppte fältet så vi fick inte se vad hon kunde den dagen. Vad säger du om drottningens?
Ja, men det blev ett bra lopp, drottningens pokal. Alltså, Hingst och Vallakkullen sticker ut som kanske en av de bästa på 10-15 år, där är ju någon kull där med Maharadja och Gilboko-kullen som var väldigt bra och ett par till. Men den här är verkligen med där uppe. Storkullen är helt okej. Okay, liksom. Nu går ju tiderna neråt varje år, men det är väl avlen som går framåt. Mm. Jag tycker inte den är liksom bättre, den sticker inte ut som en superkull, utan det är en bra storkull.
Ja, vad säger de om kungapokalen så som det blev då med Aetos Kronos som vinnare till slut? Green Man Alicia fick ju tyvärr inte heller se.
Nej, först vill jag säga det att jag blir ju beundrad av Örjan Kihlström. Han lyckas få till det i storloppen på ett sätt som egentligen saknar motstycke. Så fort det är lite högre prispengar så gör han liksom så ofta rätt beslut, fattar han i loppen.
Håller med dig.
Nu hade han lite tur med Diana Zetter, blir galopper invändigt sådär. Men när han kom till spets, han körde på klockan rätt. Hade han kört lite fortare, hade han åkt dit, han kört långsammare så hade det blivit fel på ett annat sätt. Och kanske Jorma hade kommit fram och tryckt och så vidare. Så det blir rätt. Sen så som du sa, Ganga B är tufft lopp. Hon kommer nog igen. Men kullen är, alltså toppen där uppe är väldigt jämn. De är 4-5 stycken som är jämnbra. Så att det kommer nog bli olika segrar i de stora loppen som vi har fått även förra året.
Mm, apropå Kihlström då, så var inte så långt borta att vinna Kungapokalen heller med Don Fanucci sätt som du trodde en hel del på. Som jag sa där, Green Man Alicia fick vi inte se och Aetos Kronos vann.
Nej, Green Man Alicia var ju den man ville se. Ett lopp i kroppen och lättade i balansen och han ser ju ut, alltså, något exceptionellt. Jag vet inte vad han kommer att kosta i aven, men jag känner spontant att jag vill beteka med Green Man Alicia. Jag gillar honom väldigt mycket som varelse. Med det sagt tycker jag att det blev lite mycket drag på honom spelmässigt. Han var ju klar totofavorit, men han var ändå tvåa i sitt försök. Visst, tuff lopp, ett lopp i kroppen nu. Men det var ju inte, det var inte spets i programmet, även om det kanske fanns att han skulle kunna öppna bakom bilen. Att han skulle vara så mycket spelad, mer spelad än övriga som ändå är jämna, det tyckte jag var lite konstigt. Vi fick inte se honom, det var jättetråkigt. Jag blev besviken. Jättetråkigt, för jag ville verkligen se honom. Men förhoppningsvis har han många lopp framöver att göra. Aetos Kronos är ju den här osexiga, ständigt underskattade hästen som levererar varje gång. Liksom. Han kommer inte vara kullens bästa häst när det summeras, men han kanske är den som har tjänat mest pengar under unga stoppen för att han är ruskigt bra. Så att, och löpärlig som få. Sen så Don Fanucci sett vilken utveckling sista månaderna. Han var 30 eller 27% där i V71 på Romme den 12 april mot LL Royal från spår 10. Då var han ju med 30 meter. Så det har bara gått uppåt.
Ja, du tog den redan där ju.
Ja, jag lyckades med det. Jag hade tur. Men det var ju mest för att Redén hade hyllat honom i ett sms till V75 direkt när han tyckte studion hade glömt honom i snacket om derby, utan de pratar sådana här derby. Så att, han är grym den hästen. Ja. Vad tyckte du själv om loppen?
Ja, men jag håller med. Det var synd tycker jag att vi inte fick se Green Man Alicia där. Det hade varit fantastiskt kul att se vad han hade kunnat presterat just den där dagen. Märklig galopp där ändå faktiskt på Green Man Alicia som nästan är uppfödd ju bakom en startbil. Så att lämnar en del frågetecken kring sig såklart. Och precis som du säger där med Aetos Kronos, det är bara att lyfta på hatten. Så var det några fina prestationer där bakom också. Men det är som du säger, det är en häftig kulde där.
Ja, jag var lite besviken på Power faktiskt. När han, nu så hörde jag att de sa i intervjuer inför helgen, startade på lördag igen, att han fattade inte vad det gick ut på när Berg vred ner invändigt och att han var lite konfundersam. Det är möjligt att det var så, men Power som ändå var en stenhård häst förra året som klarade av tuffa lopp på ett imponerande sätt. Nu blir han säkert bättre och Berg, eftersom han anmälde direkt, tyder på att Berg ändå tyckte att han kanske var lite, ja, behöver loppen för att komma igång. Men ändå lite besviken. Tror han skulle kunna lite bättre, men ganska bra löpning ändå.
En som imponerade stort, verkligen. Jag sa ju i podden förra veckan att det var två hästar som skulle kunna vinna guldloppet. Billy de Montfort och Cyberlane. Men det var Cockstyle som imponerade. Och som han gjorde det, blev därför klar för elitloppet också. För mig, David, bibehåller han bara formen. Det är ju just det också. Men då tror jag att han är en superhet kandidat till slutsegern i Elitloppet. Som han såg ut, Cockstyle.
Ja, det är så sjukt jämnt vad det gäller Elitloppet och favorit. Ser på ATG just nu är andra handen Million Dollar Rhyme. Han är inte ens inbjuden. Det säger mycket om hur jämnt det är. Nej, jag håller med. Cockstyle kan absolut vinna Elitloppet. Riktigt häftiga fartresurser och det kändes inte som att det var helt bottnat heller över mål. Så att,
vad har hänt där då?
Det är lite svårt att säga faktiskt, för att han var en okej gulddivisionare när han var i Norge i träning. Han liksom, jag vet inte, han slog inte de bästa svenska hästarna. Han var med som en medhängare. Sen efter det så flyttades han ner till Italien ju. Tränades först av Gennaro Castillo och nu Rocco Spagnolo. Han har ju utvecklats enormt mycket. Vad det beror på, det är svårt att säga. Men att han ska bli så mycket bättre än han var tidigare, det känns lite, jag vet inte, lite surt i munnen. Jag ska inte, jag har inget att gå på liksom. Jag vet inget om tränarnas historik, så jag ska inte hänga ut någon, jag vet inte. Men Han går väldigt mycket bättre nu. Han får mycket tuffare lopp. Jag menar, han tränades ändå av ganska bra tränare innan, Jan Christian Wähler i Norge. Ja, han är bra nu i varje fall, och jag kan bara konstatera att han, det han presterade i, på Åby, det räcker långt i elitloppet. Jag tror han kommer vara ännu bättre, så helt klart att han tillhör en av förhandsfavoriterna.
Och i Frankrike så vann Earl Simon i storlopp. Där blev plattfall för storfavoriten Clean Game. Earl Simon som vann på 11 blankt faktiskt, över 2450 meter. Och då fick vi kanske ändå det tillskottet lite grann i alla fall utifrån. Jag vet inte om det säger det mest om årets elitlopp att folk står i vågen över Earl Simon, men du förstår vad jag menar. Det var ändå en krydda såklart.
Ja, men det var ju de bästa franska. Jag menar, visst, FaceTime Bourbon var inte med, men Clean Game, som av många anses vara den bästa, nu är han Wallach och utestängd från Prelimbrick, var ju med. Visst, galopperade, men stod ändå 1,20. Och Simon vann ju lätt mot övriga, men han lämnar ju Bald Eagle och en Pomerö och de här med 20 meter. Mina förväntningar på Elitloppet och krav i år är väldigt låga. Det här är ett mellanår. Det här är en helt annan grej för mig än vad Elitloppet normalt sett är. Men det är klart att jag vill se ett bra lopp för det, och Simon är för mig ganska okänd ändå, så jag tyckte det var kul att han presterade så pass bra att han fick en inbjudan idag, och jag ser mycket fram emot att se honom på Solvalla. Och han är då den som är favorit på ATG just nu. Det säger mycket om hur jämnt det är.
Ja, det gör det verkligen. Ja. Apropå Solvalla och onsdagens tävlingar, det var ju två stycken rosa biljetter som skulle delas ut i snabbloppen där ju. Sorbet vann det ena. Kanske inte den sexigaste, om vi ska vara helt ärliga, David. Sexigaste deltagaren i Elitloppet, men han gör det ju förbannat bra, Sorbet.
Så är det. Sorbet är grymt bra. Framförallt så är han ju väldigt hård. Han verkar gå som bäst med tuffa lopp, är känslan. Det gör att han kommer vara väldigt bra i sådana här sammanhang. Men så fort han möter lite bättre hästar så får han svårt. För att det är alltid någon bättre häst som får en bättre löpning. Eftersom Sorbet är bäst, ja, kanske bäst i dödens. Men, eller ledningen. Och ledningen kommer inte nå mot sådana här hästar. Så att, men alltså jag vet inte. Årets elitlopp är som det är. Jag tycker det är kul med Sorbet. Det ska dock bli kul att se vem som kör honom. För jag är ganska säker på att Örjan väljer Missile Hill.
Det får man tro. Atraversiamo vann ju det andra loppet. Och den hästen var ju redan klar. Snackades lite grann om det också. Både inför tävlingen och även efter det här sett. Att de här hästarna som var klara var med även under onsdagstävlingarna.
Ja. Mig stör det inte så mycket. Jag menar, man får ju ta reda på som spelare vad informationen är. Och det är att de inte kör kanske med maxbalans. Men det är inte så att de inte vill vinna loppet. Jag menar, loppet som Atraversiamo fick andra par utvändigt i bra tempo och värsta motbudet Million Dollar Rhyme i rygg på ledaren. Men det, alltså, det fanns väl inte att Eric skulle inte köra för seger där liksom, utan sen får man ju ta oss informationen. Ah, okej, okay. Skulle det bli tredje inner eller skulle ingen häst galoppera att han får fjärde utvändet? Ja, ah, men såklart att det är tuffare då i långsamt tempo. Då kommer inte Eric dra upp sporten redan 900 kvar. Det där blir lite överskattat ofta. Jag gick lite själv i den fällan att jag kände att men de där två, de kommer inte köra så säkert. Men vips en galopp, och när det är så få hästar i loppen, åtta hästar, då blir det bara sju eller sex kvar med två galopper. Och då sitter de helt plötsligt andra tre utvändigt. Och då kan det alltid hända ju.
Ja.
Och det var vad, tyckte ju... Du, vad tyckte du själv om de där loppen?
Jag hade väl lite... Man skruvade ju upp sig lite extra inför onsdagstävlingarna. Man tyckte ju att det var så pass fina lopp, och man hade väl... Ja, nu var ju Sorbet bra när han vann liksom, men det... Ja, man hade ju kanske velat sett Million Dollar Rhyme på chansen. Nu vann Attra som var klar. Ja, men lite pyspunka ändå efter onsdagstävlingarna.
Ja, så är det. Ja, men jag håller med. Det var ju ett par som skulle steppa upp och visa att de var bra. Den ena är Million Dollar Rhyme. Visst, han satt fast. Jag tycker att han liksom inte behöver skämmas för det, utan det var lite otur.
Apropå det, vad säger du det? Jag tänkte att vi skulle spekulera lite grann kring vilka hästar som vi tror kan få inbjudan de här platserna som är kvar. Million Dollar Rhyme satt fast. Vi återkommer till det. Vill vi bara avhandla också snabbt Vivid Wise Ass, som ju lämnade stort frågetecken efter sig. Är ju klar för Elitloppet. Funkade inte i värmningen 100%, galopperade till slut i loppet. Och även Shocking Superman spolierade väl sina möjligheter, kan man tänka, i sitt lopp. Så att det fanns ju en del snackisar ändå. Million Dollar Rhyme, Vivid Wise Ass.
Ja, Vivid Wise Ass värmde ju dåligt, galopperade dubbelt. Och där hade Björn sagt Oskar Westberg att han kändes tung och så vidare. Däremot tyckte jag att i loppet att han visade välja fartresurser på bortre lång. Visst, det kanske inte gick som fortast där och då, men han växlade liksom fältet och det kändes som att han kunde svepa till spets. Nu tog Björn upp för att han kanske började tappa travet lite grann i svängen, och sen tappade han travet ännu mer på upploppet och galopperade. Därmed fick vi inte se vad han kunde, men jag tycker ändå att visst, han har varit elitloppsfavorit tidigare, det har ju varit helt fel såklart, men han är ändå en faktor till elitloppet. Alltså de här fartresurserna han har, de är exceptionella, så det ska bli spännande att se. Även om hans aktier såklart sjönk i och med det där. Men det är bara 2,5 vecka kvar. Ska han få ordning på honom och så vidare. Det är ju Björns problem just nu. Men verkligen. Kapacitetsmässigt så räcker han.
Ja.
Million Dollar Rhyme, ja, men att sitta fast, det tycker jag inte är någon fara. Och jag är ganska säker på att Fredde tror att han kunde gambla med det. För att det är ju som sagt så här. Det är ju ett inbjudningslopp. Det är ju om... Det är ju den 31 maj de ska vara bra. Det är det som är tjusningen med Elitloppet. Att det är sportchefens uppgift med sin kompetens. Jag tycker Sovalla har en väldigt kompetent sportchef i Anders Malmroth. Han ska välja ut de som han tror är bäst i Solvallas internationella Elitlopp sista söndagen i maj. Det är inte att man kvalar dit och ska bränna sina kort innan med dra skor och så vidare för att man ska prestera och sen kanske tappa lite form eller riskera att göra det i Elitloppet. Utan det är de som Malmö tror kommer prestera bäst på den söndagen som gäller.
Ja, men då är nog inte Fredrik B. Larsson helt knäckt över det upplägget som blev i onsdags.
Nej. Eftersom konkurrensen är så pass skral, det är liksom inte så att det står 10 hästar på kö som man så här, vill ha in. Och Million Dollar Rhyme är ändå fortfarande ganska osynad i de här sammanhangen. Det har varit lite otur här nu i år. Han hade något kissproblem på Åby. Men han var väldigt bra på rummet. Gick en väldigt lång sida där på kladdig bana.
Men vad tycker du? Tycker ska han vara med eller inte?
Ja, han är helt given. Ja, det är inget snack om sånt.
Nej, helt enig. Det är ju 11 klara just nu. Den 12:e kommer ju på lördag. Vinnaren...
Nästa lördag, precis.
Mm. Ska vi spekulera lite grann vilka som kan få de här platserna? Ja. Bricka 11 eller pusselbit nummer 11 blev ju Earl Simon. Vad säger du då? Vilka ska vara med och kampa om platserna som är kvar?
Ja, men som jag ser det, alltså om vi utgår från att det inte finns, nu vet ju inte jag, för jag vet ju inte vilka franska kort som kan vara intressanta eller intresserade, men känslan är att det inte är så mycket franskt som är intressant. Det skulle vara kanske Bahia Quesnoy eller någon sån som man inte känner till. Och visst, då tycker de går lite före för att man behöver ändå lite mer internationell träning.
Bahia Quesnoy känner du igen, den har ju varit i Sverige flera gånger.
Jo, den har varit här, men just att hon är fransyska.
Mm.
Jag menar, de hon slåss mot de platserna, det är alltså 4 platser kvar. Million Dollar Rhyme tycker jag är given, men jag räknar med honom eftersom jag inte har fått inbjuden. Billy de Montfort, ja, men hon är ändå 9 och hon vinner inte så ofta. Hon är lite mer medhängar typ. Inte jättebacksnapp, backsnapp inte jättemycket på henne. Disco Volante tycker jag ska vara tidig, men han är nog bäst på kort distans. Det är hans förutsättningar. Han kommer ändå lite underifrån fortfarande. Han har gjort ett lite sämre lopp.
Frågan är hur status är där, David?
Ja, det är möjligt att det är så, men jag tycker att han är roligare än ett par av de andra. Next Direction, ja, det är 2 finländska med redan. Jag tyckte han visa på Valla att det inte var sådär super. Nu gick han med skor, men hur mycket bättre blir han barfota? Han är okej häst och han gör inte bort sig, men det är ingen jag skriker in. Cyberlane, också med snacket. Cyberlane är ju grym, men jag tycker han är bäst bakifrån. Jag tycker också att han är lite senare på kort distans och har fått feeling över. Bättre på medeldistans för att attackera bakifrån. Det är inte riktigt elitloppsförutsättningar. Sen lite väg sista biten. Velvet Geo var grym, eller var bra onsdags och är med i snacket. Och Ferrari BR, den norska hästen som i princip, tycker jag, bara lyfter en flagga och lever på gamla meriter. Visst, han avslutar bra i något lopp på Valla, men jag tycker det finns 4 som går före.
Nämnde du
Unnet Algar nämnde jag inte heller. Och hon såg ju också dålig ut i loppet på Valla igår, men avslutade bra. Faktum med henne är att hon är ju osynlig mot de bästa. Man vet inte vad hon kan riktigt. Så hon tycker jag går före många av de andra på grund av det.
Ja.
Så att det är lite jobbigt för Malmroth här. Men, och då räknar vi bort Propulsion helt och hållet, ska vi säga.
Ska vi göra det verkligen?
Ja, jag tror han behöver lopp i kroppen innan. Det går inte att gå rakt ut i Elitloppet. Han är en 9 år stor häst som känns att han skulle behöva ett lopp innan. Så jag räknar bort honom som Elitlopp. Jag tror att Redén, antingen att det är karriären är slut eller att Redén kör 1-2 lopp, lite lättare lopp, så att han får avsluta med seger. Tror jag. Sen tror jag att jag är över. Det är min känsla. Då gissar jag bara. Om jag ska se 4 hästar. Million Dollar Rhyme, Disco Volante, Velvet Geo och Unetto Algar av dem vi pratar om nu. Och då utgår jag för att ingen av de här startar på Gävle och så vidare och tar vana plats. Men de 4 känns heta som är nu av de 4 platserna som är kvar.
Ja.
Vad säger du själv?
Jag sitter och funderar lite grann. Jag tänker ju också lite, vilket säkert Malmroth också gör. Jag tänker Björn har ju Vivi Bajs Ast redan med. Men jag tycker att jag skulle vilja se Billy de Montfort bland de 16. Sen ja. Är det klart, nu har Björn redan en där. Då kanske Disco Volante gå före när det är Tarsan, hemmatränare, allt det där. Men det är väl de två som jag funderar på. Disco Volante eller Billy de Montfort. Sen de övriga som du sa tycker jag är givna. Framförallt Velvet Gio. Det var nog helt galet lopp som ni gjorde i onsdags. Du förresten, vad har vi på kusken där? Carl-Johan Jeppsson.
Ja, han körde ju Elitloppet i fjol med Sorbet, men jag tror nog att han hellre vill in. Och han har nog en chans att få köra Sorbet i år igen eftersom Örjan mest troligt väl om Missile Hill. Men jag tror inte han har gett upp hoppet helt om att Velvet Gio ska komma med.
Nej, det kan vi kolla.
Ja.
Ja, hallå där, Kalle.
Tjena.
Vart befinner du dig dagen efter tävlingen på Solvalla?
Ja, jag är hemma i min lägenhet i centrala Karlstad. Kom hem mitt i natt och men det tog väl kanske en timme innan man somnade och sen har varit vaken nu i en och en halv timme så att sen är det Åby ikväll då så att får vi förbereda oss för det sen.
Skönt att slippa lunchtrav idag.
Ja, det hade nog gått det med men det hade det gjort men det är Åby på söndag eller torsdagen är trevligt.
Jag måste fråga, du kör ju, du är ju lite där kanske Björn Erik var för några år sedan och ett par till. Du kör väldigt mycket men du har bara Karlstad som fast bas. Jag vet ju Björn har lägenhet i Göteborg och Stockholm. Nu är han mycket i Frankrike och jag vet att andra kuskar har haft lite lägenhet och övernattningsmöjligheter och sådär. Men du har bara Karlstad som bas.
Ja, det har jag. Men det tanken har slagit med att man kanske skulle investera i en lägenhet någonstans. Kanske eventuellt Göteborg då. Men ja, vi får se.
Är inte det för nära? Jag menar, det är väl lite nedskott, är det inte så? Eller?
Man är ju lite neråt och kör Halmstad så där ibland och Göteborg som stad tycker jag är trevligt så att absolut, det skulle gå och ha det, men så här med ganska, det flyter på ganska bra hem från Göteborg när man åker hem på natten. Det är lite trafik och sådär så, där, så det tar drygt 2 timmar hem så att det klarar man också.
Okej.
Du, vi ska prata lite grann om V75 om en liten stund. Tänkte gå in lite grann också på djupet med dina kuskinsatser och så som du jobbar, Kalle. Men kan vi inte börja där ändå, David, med gårdagen som ligger så färskt i minnet. Med loppen där det delades ut en rosa biljett till vinnaren. Du var ju ytterst nära, Kalle, att vinna med Velvet Gio. Vilken fantastisk prestation det var att se från sidan. Vad säger du själv?
Ja, men han gjorde det bra, hästen. Det var ju ett klurigt lopp på förhand om man skulle lägga upp det där. Jag förstod att det skulle bli svårt att vinna loppet även om man gjorde en väldigt bra prestation. För det var inte bara Freddy B's häst som var bra utan det fanns flera andra också. Att Aversiamo fick ju ryggpost nu och då klarar han inte av att slå den här gången i alla fall. Och det är väl ingenting att säga om det. Direkt efter loppet var jag besviken att vi inte vann men om man tittar om på det så... Då vann ju Erik Säs ganska säkert så att jag tycker ändå vi får vara nöjda med Välvets insats även om jag faktiskt inte tror att han var helt på topp utan jag skulle han få en inbjudan så tror jag att han kommer vara ännu bättre i Elitloppet i så fall för det var inte optimala förberedelser inför den här starten så att jag tror att han kommer att vara ännu bättre i form då och ja, nu tryckte jag inte av han från start och han kan öppna betydligt bättre än vad han visade igår med. Så att det finns ju saker som skulle kunna göra att han springer betydligt fortare om drygt 2 veckor om han skulle få vara med.
Det är ju 10 hästar inbjudna nu. En 11:e blir det nästa lördag vinnaren av gulddivisionsfinalen på Gävle som inte heter Prins Daniels lopp i år. Det är alltså 5 platser kvar. Blir du besviken om Velvet Gio inte får en inbjudan bland de 5?
Ja, det tror jag kanske mer kretsar runt testen. Jag tycker det skulle vara kul att han, om han fick vara med. Han har det att göra, tycker jag i alla fall. Sen när man väl, hur ska man säga, lite färgad. Men jag gillar hästen och han är på uppgång. Så att, jag tror absolut inte att han gör bort sig. Men samtidigt ska man ju de 16 bästa som var med. Och det, jag tycker att han är det.
Och om jag får fråga så här då. Om han inte får en inbjudan, är det en liten tröst att Sorbet kvala in? Nu är det jag som freebaser här. Örjan har kvalat in Muscle Hill, eller han har fått en inbjudan Muscle Hill. Jag tror han väljer Muscle Hill för Sorbet. Det är ren spekulation från min sida.
Muscle Hill.
Förlåt. Muscle Hill. Det är lite skillnad. Förlåt. Muscle Hill. Och du kör ju en del åt Redén. Du körde bland annat Alaska Kronos i drottningens pokal här. Känner du att du kanske är nära till hans att köra den i annat fall? Eller har du inte tänkt på ens?
Nej, det har jag inte tänkt på så mycket. Det har jag inte gjort faktiskt. Men det, Sorbet har ju kört med bra resultat. Och jag körde ju han i Elitloppet i fjol. Då hade han ju ingen bra dag tyvärr. Men det var ju... Han kommer ju vara bättre i år. Det är jag ju helt säker på. Han såg ju smällfin ut igår också. Så att där, han kommer nog att vara bättre i år än vad han var mot i fjol. Så att, ja, vi får se hur det går där. Men det är ju... Det är kul att få chansen lite på Daniels hästar. Det är en jättebra tränare. Så att ja,
du är inte ute ut ur elitloppsleken, så kan man bara få säga.
Jag hoppas inte det.
Du, skulle, är Velvet Gio en sån häst, tror du, Kalle? Du säger att, ja, som många andra säger, ja, gör inte bort sig i elitloppet. Men är Velvet Gio en häst som skulle kunna vinna årets upplag av elitloppet som kanske inte blir, eller som kanske inte blir, den blir ju inte den allra värsta upplagan?
Ja, det tror jag faktiskt. Han... Det är ett otroligt jämnt elitlopp i år. Det kommer vara väldigt små grejer som avgör vem som vinner, tror jag. Det är som sagt otroligt jämnt och det är ingen häst som sticker ut riktigt. Och det kommer vara mycket startspår och sen kommer det taktiska också kanske spela ännu större roll i år än vad det har gjort föregående år.
Mm. Som du och David är inne på lite grann här, du kör Daniel Redén som är en av landets allra vassaste travtränare, har varit det de senaste åren. Du har tagit dig upp till kuskeliten, Kalle. Hur skulle du vilja beskriva den resan som du har gjort från där du startade till där du är idag?
Ja, innan du svarar, Kalle, jag vill bara förstärka det med lite siffror här. Du körde alltså in 2016 8 eller 9 miljoner. Mm. På 1200 starter. Förra året 35 miljoner på 1500 starter. Det är en markabel skillnad.
Ja, men det har ju varit en fantastisk resa. Det var ju en chansning jag gjorde när jag sadlade om helt enkelt från att vara travtränare och enbart satsa på körlopp. Men jag kände att jag var tvungen att göra någonting. Så att men sen tycker jag väl kanske själv att jag har höjt mig ett snäpp också, att jag kan fokusera på löpkörningen nu och det har gått bättre och bättre. Så att som i fjol var ju ett helt otroligt år och ja, nästan snittar 100 k om dagen, det är inte lätt att göra, va? Så att det var ju nästan att jag klarade det, men de siffrorna tror jag inte jag kommer slå i år, men det är naturligtvis kul att ha haft ett sånt år bakom sig, men samtidigt får man blicka framåt och försöka utveckla sig själv också.
Vad ser du som dina styrkor och vad ser du som dina svagheter som du skulle kunna jobba med?
Ja du, svår fråga. Ja, svagheterna, de vet jag väl om, tycker jag. Det är vad jag behöver bli bättre på. Det försöker jag jobba med också. Sen kanske jag inte vill dra det här, men jag vet saker som, som jag kan bli bättre på. Det, absolut. Mm. Och det försöker jag tänka på rätt ofta faktiskt, att man tänker tillbaka på ett lopp liksom som du kanske kunde gjort på ett annat sätt och försöker att inte... Det handlar mycket om att minimera misstagen som kusk. Det ser man ju på de toppkuskarna, att de gör mindre misstag än vad lite sämre kuskar gör. Och det försöker man ju. Man vill ju köra alla lopp optimalt, men det finns det ingen kusk som gör, utan... Men samtidigt handlar det om att minimera misstagna. Det handlar väldigt mycket om det.
Vad ser du som dina styrkor? Dina främsta egenskaper?
Jag är väl rätt så flexibel. Har kört väldigt mycket häst. Och kan köra både kallblod och bra varmblod. Och, jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska underhand kanske.
Mm. Vad ser du dig själv i kuskhierarkin? Om man bortser från faktan, du har kört in mycket pengar förra året och du har en stigande kurva. Om du tar bort din ödmjuka sida, var ser du dig själv på typ topp 20-listan? Kan man säga så?
Ja, den här podden där är vi inte kända på ödmjuka, så kör man.
Nej, men det man kan säga så här om svenska kuskar överlag håller väldigt hög standard. Sen finns det en topp på kanske en handfull kuskar som är extremt bra. När vi tar BG och Örjansson, två sådana kuskar, det hittar du nog inte kanske på 30 års tid om man gör det ens, utan de är otroligt vassa, och sen har du ett trick där bakom som är ruggiga med, va? Så att det är jäkligt tuff konkurrens där uppe, det är absolut. Sen är kanske inte jag den som ska säga vart någonstans jag ligger om jag är ja, men topp 20, där får vi väl verkligen hoppas.
Ja, det var ödmjukt.
Det var ödmjukt.
Ja.
Är det någon av de här kuskarna du känner, Kalle, att du måste vara mer på alert mot vilka som är svåra att köra mot och allt det här i den absoluta kuskeliten jämfört ja. Med vanliga lopp hemma på Färjestad, om du förstår mig rätt?
Ja, men så är det absolut. Det, och jag tror man utvecklas till det också, att köra mot de bästa kuskarna. Så är det, bara för då måste man vara mer på hugget. Alltså, för de kör ju inte bara sin häst, utan de gör ju det svårare för konkurrenterna också. De tänker ju taktiskt och är väldigt, väldigt slipade. Framförallt när det är mer pengar att köra om, som på lördagarna är det extremt tufft. Alltså, det får du inte... Där ska du vinna på V75, då får du inte göra ett enda misstag i loppet. Utan då är du rökt, va? Då blir du kanske 3-4 istället för att du vinner, va? Och... ja, men kör du ett lunchdag hemma på Karlstad, då kanske du har råd att göra ett misstag och ändå vinna loppet, va? Men som det är när du kör mot de bästa kuskarna på lördagarna, då får det inte bli något fel någonstans om du ska vinna.
Jag tänkte lite grann på, du är född 77. Var tycker du att du är i karriären?
Det är en fantastisk årgång för övrigt.
Ja.
Det är Victoria också, ja, prinsessan.
Exakt, vad hon jag tänkte på.
Ja. Nej, men var är du i din karriär? Ser du nu att du kanske har 10-15 år där du bara kan maxa? Du ligger på ungefär 1500 lopp om året i snitt. Är det där du ser att du är om 5-10 år? Kommer du ha kvar Karlstad som bas, eller kommer du vidga vyerna? Hur tänker du på sikt?
Jag blir säkert kvar i Karlstad. Jag har mina föräldrar bor här och väldigt, väldigt mycket kompisar, bra kompisar. Det är viktigt också att man har ett bra socialt liv utanför travet. Det har jag. Så att Karlstad trivs jag jättebra i. Så jag tror att jag kommer bo kvar här. Om jag kommer köra lika mycket lopp som jag gör nu, det är väl om 10 år, det tror jag kanske inte att jag gör. Som i år har jag väl... Ja, men hade jag väl som... Att jag inte skulle köra riktigt lika mycket lopp som jag gjorde i fjol, och det tror jag inte att jag kommer göra heller. Kanske kommer köra några hundra mindre lopp än vad jag gjorde i fjol. Då gick man på rött i stort sett hela året ut. Och det finns ju mycket utanför travet med. Så att, jag vill komma så pass långt så att jag kanske inte behöver åka till Rättvik en lunch för att köra 3 stycken. Utan då kanske jag gör spelar en paddelmatch med grabbarna eller något istället. Men samtidigt vill man ju ställa upp för sina kunder naturligtvis, så att det är, ibland får man ta förlustdagar och dra iväg lite längre om det är hästar som behöver köras.
Ja, och nya hästar är det dags för nu på lördag också. Hur mycket hinner du läsa på, Kalle, med tanke på, ja, som David räknade upp statistiken här också, hur mycket du kör? Hur vass är du på att läsa på, om du ska vara helt ärlig?
Ja, men så här är det lite grann att de här vanliga travdagarna, då kanske du inte lägger jättemycket tid. Du kanske fokuserar mer på, om det är någon häst som du inte har kört förut, då brukar jag försöka titta på något lopp i lopparkiv och sådär. Men att sitta rå och plugga varje lopp, det funkar inte. Då skulle man vara less redan när man kom fram till travet. Va? Sen skulle jag vara lärling och kanske köra 150 lopp på ett år, då skulle jag ändå råplugga varenda lopp. Det hade jag gjort. För det, du har ju naturligtvis en fördel gentemot konkurrenter som kanske inte är så pålästa, om du har koll på, ja, vilka som är de bästa och sämsta hästarna i loppet. Så att det, som typ Åby idag, kanske jag lägger en halvtimme till en timme på kanske. Att man framförallt fokusera på vad du kör för hästar, och sen så hur jag brukar försöka bilda mig en bild om hur jag tror att loppet blir kört. Sen är det ju inte alltid det blir så, utan så de här vanliga travdagarna brukar jag göra så. Och sen lördagarna, det lägger du lite mer tid på. Där är det ju små detaljer som avgör om det går bra eller dåligt. Så att det får det inte bli fel, som jag sa förut. Och det framförallt inte att man har slarvat med förberedelserna, utan då gäller det verkligen att vara förberedd.
Du har ju 3 hästar som är lite mindre betrodda på V75. Vi kan väl ägna lite kortare tid åt dem, och så avslutar vi med den kanske som är kanske den som är mest intressant för V75-spelarna. Vad säger de om Flash Holder i V75 avdelning, vad blir det då? Avdelning 2, va?
Ja, han har gjort det bra. Hade ett fint fjolår. Uffe fick fin stil på den där hästen, och han är ingen häst som vinner ihjäl sig, men han tjänar fina pengar. Kändes fin senast i Örebro. Fått ett bra utgångsläge här, och Ja, han är väl vid en väldigt bred gardering kan man väl ta med honom. Det tycker jag. Men ja, som sagt, han när han har riktig form då skulle han väl kunna duga. Men det är ett bra lopp det här, och det är en tuff klass, silver också. Så att normalt sett vinner han inte, men vi försöker att få med så mycket pengar hem som möjligt. Mm.
Du har ingenting att tillägga där, va, David?
Nej, det känns rätt givet. Han är i ett annat spår. Det handlar väl om att få en bra position. Han är inte med i spetsstriden och kör till slut. Så det känns rätt glasklart. Du kör Santis Delicious i avdelning 4 åt Fredrik Wallin. Vad säger du där?
Ja, men jag trodde på henne senast. Hon kändes jättefin i årsdebuten. På Valla där i 15 april. Men var lite besviken på henne i Örebro faktiskt. Jag vet inte riktigt varför hon inte var så bra som vi hade hoppats. Fredrik har väl klurat lite grann också. Han har inte riktigt haft den där superformen på stallet. Men nu har de gått bättre igen, hästarna. De här som har startat nu tycker jag. Bland annat IS Elisabeth som var och känner igen nu senaste starten. Och fler där till har gått bättre. Så att vi hoppas att han stallet på gång nu. Det tror jag. Han är en jätteduktig tränare som har framtiden för sig, så att han startar inga hästar i onödan om de inte är i ordning. Så att jag hoppas att hon är bra nu igen, för hon var bra på Valla näst senast. Är hon lika bra igen så kan han vara en kantboll.
När vi ändå är inne på det spåret, bara ett sidospår kring Wallin där. Vad säger du om Activated och hur högt håller du henne bland dina hästar som du kör?
Ja, men man längtar ju till att det ska bli årsdebut. Hon hade ju ett fantastiskt fjolår med vinst i både drottningen och storchampionatet. Så att det var ju enormt roligt för hela kretsen kring hästen, och att vi lyckades så bra i storloppen. Det var otroligt. Det är en riktig, riktig härlig häst att köra. Och sen är det ju alltid tufft för femåriga stona. Det är ju tre som höjde sig där i fjol, och de kommer ju att få kämpa i år. Det är ju eliten de får möta. De är svårmatchade, de femåriga stona. Så att, hon kommer inte tjäna lika mycket pengar i år som hon gjorde i fjol, men vi hoppas att hon tar ytterligare ett steg och kan växa in i eliten.
Men på tal om det, hur ska ni matcha henne? Har du någon koll på det? Vilka lopp är ni siktar på?
Nej, vi har pratat lite grann, det har vi gjort, men det är inte lätt alltså.
Nej, för ni stöver Lovely Godivas lopp nu till exempel, som var ett sånt lopp där man tjänar pengar.
Precis, hon gjorde väl så här i efterhand kanske ett lopp för mycket i fjol då nere i Frankrike, och då var det ju lite, hon fick vila lite efter det, och då blir hon väl, ja, hon, sen har ju Fredrik tränat på ordentligt, och jag tror att han vill ha än i ordning de kommer ut. Va? Sen det var väl lite snack om Harpers bland annat, men nu vart väl sänkt första pris där också, så att det kanske inte blir det utan. Och det är väl tufft att gå ut i det direkt också, så att det blir någonting annat. Jag vet faktiskt inte vad, men hon är på gång och det närmar sig.
Okej.
En annan häst som jag antar att du gillar och som ligger dig nära hjärtat är Handsome Bread som du ska köra. Nu är det dags för Handsome Bread. Dags för första starten i år. Vad känner du kring den hästen och vad tror du?
Ja, men det ska bli jättekul att känna på han igen. Det låter bra för Nuffe. Han har känns fin, säger han. Och sen det är väl inte troligt att han går ut och vinner guld från spår 11 här nu. Det tror jag är ett långskott. Men det viktigaste är att han känns fräsch och fin nu och kan börja tävla igen. Och ja, men som sagt, det låter bra. Sen blir det väl inte lätt att vinna det här loppet, men det är kul att han är tillbaka igen. Han har ju gått fantastiskt bra den hästen också.
På tal om Harpers, han var ju två i Harpers i fjol. Är det det ni siktar på igen?
Nej, det tror jag inte det blir faktiskt. Jag är inte säker hur han tar nog ett lopp i taget med honom här nu. Och han har haft en ganska allvarlig skada som han kommer tillbaka från nu. Då. Så att vi får... Ja, man får linda han i bomull i år. Och, men det är ju en... Ja, det ska bli kul att följa han i år. För jag tror att han kan ta ett kliv till. Det känns faktiskt som att han kan ta ett steg till.
Men jag bara frågar, om du känner att du tror att han tar ett kliv till i år, men ändå inte tror det blir Harpers. Är det för att ni är mer rädda om honom nu? Att man inte vill ta Harpers i andra starten?
Ja, jag skulle tro det. Ja. Sen ska jag inte säga...
Nej, det förstår jag.
Jag vet inte riktigt hur Ruffe tänker, men det är klart om man är revanschugna. Det loppet var ju... Ja, Trodde jag att jag skulle vinna in i sista sväng i fjol. Men det var ju snöpligt att åka dit. Han gjorde ett bra lopp då. Men sen efter det fick han lite problem med fräschören. Och till slut så gick det inte längre utan han fick backa då. Mm.
Sen avrundar du David. Jag vet inte, du kan väl fylla i här. Vi spikade ju Thriller MP. Det gör vi nästan varje gång hästen startar ju.
Ja, men det var ju loppet senast, finalerna på Valla. Vi trodde att han var helt stenklar när du satt kvar i andra spår. Det blev ju rätt ju va? Nu var ju loppet ett tag sedan. Men de avancerade, du satt kvar och så fick du luckan ändå. Men sen bara hoppade han i sista sväng. Lite omotiverat i synes. Vad känner du?
Ja, faktiskt var det så. Men han fick inte till travet helt enkelt. Sen gick det väl, om inte jag minns fel, lite för sakta första varvet också. Nu har jag inte, jag för mig att det var det, så det gick väldigt fort då, så det blev svårt. Det vart knas. Jag skulle nog ha varit mer offensiv i det här loppet, tagit första initiativ istället. Det gjorde nog fel. Jag skulle nog ha kört direkt på första långsidan istället, men det allt är lätt efteråt.
Hjälp oss som följer travet så nära, Kalle, och framförallt då de här V75-hästarna och Thriller MP i synnerhet. Hjälp oss med den här hästen. Alltså, vi blir inte kloka på honom. Vad känner du själv i sulken? Ibland är det ju rena fantomprestationerna för att någon annan dag inte alls svara på hugget.
Nej, men han är väldigt ojämn, men han är... Det har känts hela tiden när han började starta. Det här finns det grejer att åka med, alltså det sa jag till Magnus när vi drar skorna första gången på den här, då kommer nog inte folk att tro sina ögon. Det var en sån där häst som man bara gick och väntade på att nu när han skulle få gå barfota då, och det, han var ju grymt bra då när han började tävla barfota. Han har jättehög kapacitet. Sen så det som man ska tänka på kanske som spelare till den här starten, det är att ofta Magnus Dahléns hästar, de behöver ha lopp i kroppen när de inte har startat på ett tag. Det är 9 gånger av 10 alltså, så att jag tycker man ska vara lite försiktig med han den här gången. Han har inte startat nu på 6 veckor och det brukar inte vara optimalt vad det gäller Magnus hästar. Vissa tränare är otroliga på att ha dem i ordning direkt, men Magnus hästar brukar behöva ha ett lopp i kroppen.
En följdfråga på det med Magnus hästar. De känns ju väldigt ojämna. De kan göra topprestationer i enstaka lopp. Sen kan de vara helt under isen en period. Hur är det som kusk att köra hästar som man kanske inte riktigt vet hur de är för dagen? Det måste vara väldigt mycket svårare.
Ja, absolut. Det är det. Men det, vad det gäller hans hästar så... Ja, men där får man nog hålla koll på lite grann som spelare formen på hans stall. För de är som sagt lite ojämna. Han har haft för tränare som det går lite bättre för. De får in mycket nya hästar och han har ju haft problem med infektioner på sina. De har ju inte varit helt friska ibland och det visar sig inte riktigt förrän de ska maxprestera. Och då, det är svårt som kuska alltså, men det där... När hästarna presterar bra då kan man köra lite mer offensivt, annars får man ta lite lugnare. Och det har väl varit lite så där med formen på hans hästar än i år va? Men vi hoppas väl att det ska lossna där också. Han är seriös och duktig tränare, så han kommer säkert att hitta tillbaka det, tror jag.
Jag läste här på morgonen att han skulle få in Volnik Ducras i träning.
Oj.
Vad säger du om det?
Nej, spännande. Det är absolut, det är ju en kanonhäst. Nu har inte jag stenkoll på hästen, men det är ju en, det ska ju vara en riktigt bra häst.
Herregud.
Det blir spännande.
Ja, det är en köttare, verkligen. Du, Kalle, det var ett härligt samtal. Stort tack för att vi fick ringa upp dig.
Ja, tack själv.
Det låter inte som att det är någon sådär på V75 som du liksom har någon superfeeling för, med tanke på Thriller MP där då.
Nej, men det är väl Fredriks hästar som man kanske ska sträcka om man garderar lite brett.
Jag har en fråga till innan vi glömmer bort det. Mantorp som bana. Hur dåliga tycker du innersta spåren är? Du är ändå kustchampion där, alltså bakom bilen. Det känns som att de är ruskigt dåliga.
Nej, jag håller faktiskt inte med. Nej, men har du startsnabb häst så är det absolut inte... Vad ska man säga? Över medel i alla fall på banorna. Alltså. Det är svårare typ på... Nej, men bättre än vad det är på Valla.
Okej.
Okay. Sen kör ju jag rätt mycket lopp på Mantorp. Så då, det är lite lättare att kanske tajma bilen rätt och så där, veta när den går. Och det, så är det. Men jag har inga problem att spå långt ner på Mantorp.
Okej. Okay. Ja, jag hade en uppfattning av att det känns som att starten kom väldigt tidigt. Jag kan ha många exempel på det, men du kanske har en poäng i att man kör där ofta. Kanske man lär sig bilen och hur den är liksom.
Alltså där är det faktiskt. Det är bakom bilen på vissa banor. Det är lättare att liksom få bra starter på de banor du kör mycket i på. Det är väl lite samma med voltstart också. Att du, ja, det, nej, men de banorna man kör mycket på är lättare att komma iväg bra på, tycker jag.
Mm, okej. Okay.
Härligt, vi nöjer oss där, ja. David och Kalle. Stort tack för att vi fick ringa dig.
Tack, Jeppsson. Lycka till.
Ha det bra.
Tja.
Till. Tack. Hej.
Karl-Johan Jeppsson där. Ja, hur är innersta spåren egentligen på Mantorp, David? Var har du fått det därifrån? Du får såna där grejer för dig ibland.
Man ska briljera med att man har lite koll på grejerna. Nej, men min uppfattning är att de är tuffare för innerspår på Mantorp. Jag tycker att det är lite korta raker, det är kort upplopp. Sen har Jeppsson en poäng i vad han säger såklart. Han kör där ofta, då lär han sig, men han är kustchampion som vi sa, han lär sig tajma bilen. Så att jag ska inte dissa min analys helt, även om jag såklart tar till mig vad han sa. Men det kommer bli avgörande i ett par lopp, bland annat V75-2, den där innersta spåren. Så vi får se lite grann med facit. Men jag vidhåller ändå att de innersta spåren är lite tuffare än många andra banor.
Ja, men det är bra. Man ska stå för sin sak.
Ja,
va?
Ja, det är min känsla. Man ska lyssna lagom mycket på aktiva. Jag har jätterespekt såklart för vad Jeppsson säger. Men lyssnar man för mycket på de aktiva eller så spelarna, spel och analyser och så här, jag tror inte de vet så mycket bättre än om just hur deras egna hästar tränar. Då ska man lyssna på dem. Men i övrigt så, ja.
Okej. V75, vi hämtar alltså ifrån Mantorp nu på lördag. Vad säger valberedningen om favoriten i den första avdelningen, nummer 1, Gassaber? Det är voltstart.
Ja, men Gassaber är en bra häst som absolut kan vinna. Jag blev dock väldigt imponerad av 2 Emoji senast. Vilket lopp han gör. Och spår 2 finns visst frågetecken för det såklart i voltstart. Men Fleming, som ofta tar sovande starter från start, kan ta det lugnt här och jag tror nog att Emoji är bästa hästen i grund och botten och kommer vilja betala mycket för honom.
Jag tror på om formen finns där fortfarande, så tror jag att nummer 3 Royal Tien har en jättebra segerchans. Var det fantastiskt bra i hur många starter som helst. Borde få vinna ett lopp nu. Det var ett tag sedan han gjorde det och Rickard Skoglund är inte någon sovande kusk den första biten. Får en bra start, fick stryk av Fleet Admiral senast. Även om den gjorde ett bättre lopp än Fleet Admiral. Så att, ja, tidigt för mig, Royal TM. Vad säger du om V75-2 då?
Favorit 1, Vincero Gard. Det där är ju väldigt mycket gissning. Han var ju grym förra året, framförallt på Åby under Olympiatorsdagen, men även bra under Elitloppshelgen, där han fick stryk av Baxter Burn. Vi ser Gocciadoros hästar. Nu är jag ju tränad av Björn Goop, ska vi säga, men Björn Goop tog över med en YSAS. Hur var han? Jo, det var ett tveksamt uppträdande. Det har varit väldigt svårt. Det är en bred spread på hur hästarna presterar. Han hade även 2 som vann förra veckan, Gocciadoro, en på Valla där i ett treårslopp och så en utanför
du var ingen imponerad förra lördagen av vad heter den nu då?
Zeppelin Kubal. Nej, kort distans kändes fel för den. Där fick man rätt. Alla var inne på den helt plötsligt. Nej, men Vincero Gar är okej ut, men jag tror att 4 Religious kan knäppa honom i spetsstriden. Religious var grym bakom Vär Kronos näst senast. Man läser intervjuerna, då säger tränaren att det blir jänkarvagn igen som det var senast. Men han är anmäld med vanlig vagn, så jag tror att det är fel anmält och att det blir jänkarvagn. Kommer Religious till spets så måste han ha bra chans över kort distans. Jag kommer gå mycket på Religious här. 18% just nu. Nice.
Kan 5 ta en längd på 4?
Nej, de möttes i Örebro. Då hade väl de perioden hade 7 då, Religious 4, och då var nästan Religious en längd snabbare ut. Mm. Eller i alla fall inte riktigt en, men en kvarts längd snabbare ut.
Och nu tror, sida vid sida.
Ja, nej, jag tror inte det finns en chans. Nej, det tror jag inte på.
Ja, jag ser mest fram emot att se Vincero Gar. Se vad Björn Goop har hästen inför författning. För det är ju en ruggig poller där ju. När han är som han ska.
Ja, verkligen.
Vi har 75s tredje avdelning. Här, vilket härligt lopp, hörru. Apropå Björn Goop som kör Ecury D. Som är obesegrad hittills. Tränas utav Frode Hamre. Möter Power. De har sämsta lägena, vilket gjorde att det blev lite extra kul.
Mm. Ekryder som ser fantastisk ut, men ändå ska upp i nivå i motstånd nu. Och många ser ut att gå på honom och det tycker jag känns... Alltså, han ska gå barfota runt om, det är såklart intressant och hästen är grym. Men Power måste ändå ha en stigande formkurva. Men framförallt, jag kommer betala för 4 Armor As. Jag är så otroligt imponerad av den här hästen. Så lätt han vann senast. Nu är det jänkarvagn igen som han har gått med innan det. Han avslutade bra på V75 bakom Bergs di Quattro häst. Ivory di Quattro. Paralympiatroffsdagen. Det här tror jag är en topphäst i Vallande. Man hör på Jerry Riordan att han gillar hästen. Han kan komma till ledningen och då tror jag han kör där. Och de andra två kanske lurpassar på varandra. Jag vet inte. Det finns en chans att Amor As i alla fall kan rinna undan från spets. Jag ser inte det som helt omöjligt. Nej. 12% just nu.
Ja, lite syn också på Power. Hoppas att han kommer upp med en riktigt bra prestation på lördag. Det vore kul att se. Jag tror att han kommer få tufft att besegra Ekury i det.
Ja, är lite orolig för Power faktiskt. Han fick många tuffa lopp förra året. Tidigt och... Ska man inte dra för stora växlar? Det har bara gått några få lopp. Det kan vara vad som helst. Men det var ändå lite tveksamt att uppträda på Jägers när han årsdebuterade. När han var lite het innan. Jag gillade vad jag såg på honom i Åby när han var två bakom clickbait. Häftig långsida. Så musklig ut. Men sådär senast ändå tyckte han borde gått framåt. Det kan vara den här open stretch-grejen. Men jag vill se en bra prestation av Power nu. Så att han är på rätt väg igen.
Fjärde avdelningen. Favorit. Klar favorit. 10 Caramel Hill. Björn Goop igen. Vad tror du om den här favoriten?
Bra häst men blir för mycket spelad. 44% just nu. Jag går på Bosse Falsik spåret. Han vinner faktiskt inte ihjäl sig på V75.
Nej.
Och han har en tendens att köra lite väl passivt. Men Appalosa nummer 8 är riktigt bra. Hoppas att Bosse får till styrningen och sådär. Hon är ju bara 2% just nu och det kommer hon, blir hon det ena loppet går blir jag förvånad. Hon står bra in i loppet och allt sådär. Tidig häst för mig.
Är det inte risken? Björn har springspår på tillägg och det är bara två hästar kvar på start att Björn tidigt sitter med det framme liksom, eller kanske till och med i ledningen. Det är inga betrodda hästar framme, då finns ju risken att favoriten kan trilla undan här.
Ja, men så är det. Men jag tror att Appalosa är en bättre häst i grund och botten om jag ska vara ärlig. Faktiskt. Ja. Nu är ju uppgiften knepiga för henne och det skiljer lite mellan Björn Goop och Bosse Falsig. Men det händer så mycket, eller ska jag säga inte säga någon floskel nu, men det, jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om Carmel Hill som stor favorit i de här storloppen. Det känns som det varierar väldigt mycket från en start till en annan. De är lite ojämna så att
Jobba falsa.
De poäng med springspåret på tillägg helt klart.
Du får jobba in Falsig där i det där loppet. V75:s femte avdelning. Jag tror på Björn Goop med nummer 2 Fire of Nova. Jag gillar den där hästen. Har gjort det sedan jag såg hästen tidigt. Var tvåa bakom Admiral As på Rättvik i somras hemma i Rättvik. Slog bra hästar då. Som var med i det slagna fältet. Så att det är en häst som jag verkligen gillar. Jag vet att hästen har varit struken på V75. Var in och kollade, det var en halsinfektion som spökade den gången. Så att är det inte jätteformtapp på Fire of Noah, så blir den mycket spännande med Björn Goop. Så att den är första häst för min del.
Jag är lite tveksam över Timo Nurmos stallform. Nu galopperade inte Boko här och Un Eto Algar gav ett tveksamt intryck, men Timo som har varit lite frånvarande ett tag, jag hörde rykten om att han faktiskt har varit sjuk i corona här, men tack och lov är bättre nu. Ja, men han har inte synts till i varje fall under perioden att det då var anledningen. Jag vet inte om det, men stallformen har varit sisådär och det är inte så många hästar som har startat och de som har kommit ut nu har varit sisådär. Men 8 Vestibo Pokerface vet jag att de höll väldigt högt kapacitetsmässigt som 4-åring. Det var ju till och med snack om att han skulle kunna vinna derbyt och så vidare, och det har inte blivit något av allting. Han har varit borta länge och varit skadad. Jag tror han har varit opererad i ett framknä. Men som 9-procentare från spår 8, vi vet att Nurmos hästar inte behöver lopp i kroppen utan är nästan bäst i första starten. Jag tror han hoppas att han är redo för en grym prestation direkt.
Jag håller med dig. Vestibo Pokerface var ju spelad till favorit i sitt derby. Uttagningsförsök kommer inte helt ut och segla. Det är Son of God vann, så att det finns lite kapacitet där.
Ja.
Sjätte avdelningen går vi till. Jag tror vi har samma idé här, David. Vi surrade om det innan vi körde igång podden. Vi tror på 5 Mind Your Value VF. Har vi bommat den här i elitloppssnacket?
Nej, det tycker jag inte. Det är möjligtvis att Berg kan överraska som han gör och att hästen kan vara väldigt bra på lördag. Men för det första tycker jag att han är bäst i Frankrike. Där är han riktigt vass. Där är han bland de bästa faktiskt. Han är stenhård.
Ja, men kommer du ihåg sprintermästaren? Han gick alltså. Han var ruggig där nere alltså. Och det är som 4-åring.
Ja, jag vet. Han är bäst över lång distans. Tyvärr för honom är ju elitloppet över kort distans. Jag tror också att han kommer vara bra på lördag. Riktigt bra till och med. Och man hör på bergen att han är nöjd med honom. Plus att Chief Orlando lång distans. Han har faktiskt aldrig startat över lång distans. Jag har ingen känsla av att det ska vara så här brakminus, men det är ju knappast ett plus för honom. Och,
nej, jag tror inte jag heller.
Jag vet inte, insatsen senast för Chief Orlando, även om det var länge sedan, så var det en sån här riktig tömning. Kan sätta sig psykologiskt för dem. Och nej. Jag är också lite inne på att Mind Your Value VF kan bli för tufft till slut. Jag kommer att spela på det i alla fall. Han är
kan det vara, om det inte ändras jättemycket och rapporterna fortsätter vara bra och så vidare, till och med kanske ett singelsträck på poddsystemet?
Ja, men lite så. Ja, exakt. Vårt poddsystem som vi har där på Grävling Cabin. Spel- och lekkontoret på tillsammans. Det skulle kunna vara faktiskt. För att loppet, ja, det är ingen annan jag gillar där bakom. Och två år känns lite trist. Så att jag kan tänka mig att gå på Mind Your Value VF, absolut. Men risken är att han får göra allt jobb ju. Det är väl det som talar emot.
Yes.
Ja.
Vi avrundar i V75 avdelning 7. Och det är väldigt jämsträckat. Det är nästan, ja, 19% på ett sapp till Jiri Falk. Och Björn kan få en fin eftermiddag om det vill så väl.
Och du får rätt.
Vadå på att...
Ja, du tror på Björn i varje lopp, känns det.
Ja, i stort sett. Men inte här.
Nej.
Och ändå har jag tjatat om Zapti Giri Falco senare, här några gånger.
Ja, jag måste ju säga att jag fattar ingenting här. Visst, Peter Unterstein har haft lite tveksam stallform. Men det var någon förbättring där i onsdags, vet du det nu.
Ja, kunde man inte skönja det, kanske?
Jo, Sobel Jasmin var väldigt bra. Nu är det bara en häst. Det går inte att dra för stora växlar. Men därmed är det ingen garanti att hästarna ska vara dåliga. Nej. Och ADSH som var grym i V75-final från dödens på Burning Man. Efter det nästan lika mycket spelare som Clickbait på Romme och var lite drag där från bakspår på kort distans. Ja, han är bäst på kort distans. Nu är det medeldistans. Men han är alltså 3%are mot de här hästarna. Som inte skrämmer spelat mycket. Det är mycket sämre lopp än det Clickbait-loppet som förut Bonego vann på Romme. Och Magnus Jakobsson kör nu, tycker jag är en fullgod ersättare. Ja, men 3% är för lite på ADS och han måste nog vara först häst.
Jag tror 4 Franklin Face har jättechans att leda det här loppet runt om, trots att jag vet precis samma sak där. Den hästen också är bäst över kort distans i och med att det är så startsnabb. Mycket vunnit när han kommer till ledningen då, men barfota runt om är han anmäld. Gillar den här hästen, Franklin Face. Har gjort det sedan han var 1 år gammal faktiskt, så att får vi se vad han kan prestera. Franklin Face.
Du var ju underbidder på den. Och han är till salu nu. Du ska inte ta igen förlorad mark.
Jag såg det faktiskt. Det är inte så konstigt att man är det heller när man bettade mot ström som äger. Jag hade ju budet under.
Vad bjöd du?
Och jag kommer inte ihåg vad han gick för. Gick han för 400 kanske eller något sånt.
Okay.
Han heter Time Out Face då på auktionen. Jag hade i alla fall budet under och jag ström haft kul åt det där. Sen döpte han om den till Franklin Face.
Ja, det skulle börja på F ju.
Precis.
Jag gissar att det är typ Franklin D. Roosevelt och liknande. Det ska inte...
Nej, jag ska inte köpa den. Ska jag inte göra. Jag gick bet då, så att jag kan inte hoppa på.
Han vann ju väldigt enkelt på 11,5 senast, men då var det Jäger så kort distans. Han är bäst på kort, men det kan absolut gå. Han känns så fast formstark just nu.
Ja. Nu avslutar vi med hiss och diss. Ja... Då är vi framme vid den avslutande punkten som alltid finns i Travpodden. Vad säger du, David? Hiss eller diss?
Jag kan nog hissa den här gången faktiskt.
Ja, kul. Vad säger du?
Ja, men så här är det. Det här är ingen nyhet och det här är ingenting som är nytt. Men det har vuxit fram hos mig som en riktigt bra grej.
Oj, framför spännande.
Allt, ja, men så här är det. Hela det här konceptet med Elitloppet, att man valde att flytta det till kvällen i år, känns väldigt fräscht. För att det bara växer för mig för varje dag hur mycket jag ser, för att jag har varit väldigt låg över Elitloppshelgen, att vi inte kan vara på plats, och jag är fortfarande väldigt låg. Men man gör liksom en... Nu tror jag att de gör det för att de vill ha tv-tittare och för att det ska vara liksom så. Visst, men för mig blir det liksom otroligt härligt att slippa jämföra det som en vanlig Elitloppshelg. Det blir som en helt ny grej. Jag och polarna ska hyra hotellrum i Stockholm och se loppen där. Och, det blir
fan vad kul.
Ja, det blir en ny grej istället för att sitta liksom och deppa över att nu kunde man varit på Valla. Så att visst, det kunde man ju varit, men nu blir det något annat. Jag ser jättemycket fram emot det. Jag skiter i att inte Elitloppsupplagan är den bästa alls. Det är en svag upplaga. Vi vet varför det är så. Det är bara att gilla läget. Ta loppet för vad det är. Ta helgen för vad det är. Och det ska bli kul att se hur det känns att uppleva det här på kvällen en söndag. Och hoppas verkligen att nya människor får upp ögonen för Elitloppet. Jag det här kvällsupplägget ser jag fram emot med tillförsikt.
Jag håller med dig fullt ut faktiskt. Det växer mer och mer att det var ett otroligt bra beslut det där. Tänk vad jobbigt hade sett hästarna komma ut där på förmiddagen strax före lunch eller och ut och värma och så är det helt glest och helt
dött. Nej, då slipper man jämföra det med ett vanligt år. Så att, och så att V75 går som lopp ett och det blir lite annat upplägg i spelformerna. Jag ser mycket fram emot det. Grym grej. Ja.
Bra hiss. Då dissar jag idag den här veckan. Ja. Och jag dissar för jag tycker tyvärr att det görs för få torskintervjuer i tv.
Vad är en torskintervju?
Ja, men att göra intervjuer med kuskar som har bränt eller det kan vara någon häst som man som spelar kollektivet är väldigt intresserad utav som kanske inte löpt upp eller ja, att kusken inte har motsvarat förväntningarna. Att man gör en intervju efteråt.
Ja.
Jag tycker inte man ska jaga torsksynkar som vi gjorde ett tag i tv. Vi hade ju till exempel, kommer du ihåg David, mot väggen.
Ja.
Efter i stort sett varenda lopp på onsdagarna där kuskarna fick stå till svars för sina styrningar. Det är inte det jag är ute efter för det där gick över styr. Men man kanske ändå måste hitta grejen med loppen. Hade inte till exempel i onsdag varit fantastiskt att höra Björn Goop efter Vivid Wise Ass lopp till exempel. Dels hans intryck efter vad han tyckte om Vivid Wise Ass, men också få de här känslorna från kusken som man bara får precis efter loppet. Jag hoppas i alla fall att man frågade honom vad han tyckte, men då är det också viktigt att förmedla det till tittarna. Vi frågade Björn, men han valde att avstå den här gången. Men det är bara ett exempel av många. Gjordes det en intervju som jag bommade möjligtvis då i onsdags så vika i nårerna, men jag saknar det överlag. Jag tycker liksom att det borde ges lite tid till det. Där har vi en elitloppshäst som galopperar över mål. Det borde vara självklart ju.
Ja, men den här punkten går att dissekera. Det finns mycket om och med. För det första så reportrarna i tv, de har ju inte samma möjlighet att intervjua. Det ska göras med bom och det är lite stökigare. Och V86-konceptet är ju kul om man sitter hemma och kollar på tv, men det är ju inte absolut som bäst som helhetsupplevelse inom travet, framförallt inte när det är bättre sport. På vintern med dålig sport
också, David.
Nej, men vänta. På vintern med dålig sport funkar det konceptet som bäst, men nu när de bra hästarna kommer ut, samma sak i V861 Burning Man, omgångens största favorit brände, vi fick ingen kommentar i tv-sändningen, för att dels att det är tajt med tid och att man har en tendens i trav-tv idag att blicka väldigt mycket framåt. Man tar inte hand om det som har hänt. Det var ju såklart superintressant. Både en Unetto Algar och Vivid Vice Ass underpresterade. Det var ju snackisarna, men det fanns inte tid att ta hand om dem. Och det tycker jag är skittrist. Och det tror jag på sikt är ett problem för travet om man ska... Visst, jag fattar V86-konceptets vara vad man gör av det. Men man måste få ta hand om de sportsliga höjdpunkterna. Visst, litet handikapp nu med corona att man inte kan sticka fram micken. Men då går det att säga, okej, jag pratade med Jorma som sa så här. Jag pratade med Björn som sa så här. Så får man ändå någonting av det. Och det får man inte nu. Så jag håller faktiskt med dig.
Det fick bli veckans hiss och diss det där. Ska vi avrunda? Någonting du vill säga till våra lyssnare innan vi säger tack och hej?
Nej, det är inte så mycket. Vill ni spela V7 med oss så är det gävlingcabin.se. Klicka upp på andelar eller ATG tillsammans, spel- och lekkontoret. Och så ska vi spika Mind Your Value på poddsystemet som vi har där. 25 andelar, unikt system ska sägas.
Åh, härligt!
Ja.
Vi hörs och där ute i eten nästa vecka, eller hur David?
Ja, trevlig helg.
Samma.
Ha det, hej!
Hej!